Och så säger vi hej och välkomna till 118 avsnittet av Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Hej Johan!
Tjena! Alltså har du koll på att det är 118? Ja, vad bra.
Ja, det är det faktiskt. Sådär. Du är lika förvånad varje gång jag har koll på det. Men det, jag skriver upp det. Jag har ett litet anteckningsblock. Sådär. Jag tycker det är, man tänker efter att man liksom kan lyssna på vårt pladder 118 timmar. Det är ganska oerhört.
Ja, det är fan vad mycket dumhet. Ja, okay.
Ja, det kan man nog säga faktiskt. Men jag tycker ändå, ja, det var roligt sådär. Och jag tänkte så här, man kunde säga så här, vi är ju bröder och vi spelar golf sedan 1000 år tillbaka sådär, och så på olika klubbar och sådär nu för tiden. En gång i tiden så var vi faktiskt på samma klubb på Ågesta. Men jag är på Österåker, du är på Ågesta och... men det är kul att snacka golf helt enkelt.
Ja, det är kul som fasen.
Det som är roligt med golf är att ibland så pratar man om golf och ibland så leder man över till filosofiska nästan. Nu ska vi inte överdriva, men så här. Men det är en sak som jag har fått lära mig det här halvåret, eller vad man ska säga, halvåret, året kanske, eller kanske med lite mer. Eller funderingar på så här, enough is enough liksom så här. Men jag trodde i min enfald att man hade man en viss summa pengar så liksom så kunde man inte bli köpt för hur mycket som helst. Alltså om man har $1 miljard liksom sådär. Om någon kommer och säger $2 miljarder får du om du gör någonting här som du inte vill göra. Så säger man, varför ska jag göra det? Jag har... liksom du vet, sommarstuga, 14 bilar, du vet allting, jag har allt där.
Ett gäng gafflar, ett gäng knivar, ett glas, ja men precis,
hur många dricksglas kan man ha liksom?
Ja, man kan ha många, men alltså
man kan ha jävligt många oavsett hur många man har så kan man tydligen uppenbarligen ha några till liksom sådär, för det finns liksom sådär, eller jag vet inte, det är fascinerande att eller så är det inte så. Liksom, jag fattar inte riktigt. Jag trodde det, men så är det inte.
Nej, men alltså, det tycker jag. Om man går utanför golfen så ser man ju tendenser till att det finns affärsmän och folk som håller på inom industrin som tydligen behöver tjäna ännu mer pengar än de redan gör. Alltså, vi trodde ju på något sätt, eller det är ju sådär, man har ju idoler. De här människorna som vi pratar om nu, de är ju idoler på något sätt. Tiger Woods
men de har presterat på ett helt otroligt sätt och de har underhållit en och man har suttit och hejat på dem och sådär.
Ja, precis. Ja, då får man får ju den här känslan av att fan, men det här är ju inte sådana människor, utan det här är ju helgjutna människor. Alltså, har de till mycket pengar så de klarar sig så kommer de säga nej. Men så, nu verkar det som, jag antar att du pratar mest om John Rahm då. Cameron Smith kan vi prata också om. Hade det hyggligt gott ställt då säkert när de kommer med det här troven stålare och säger att de där pengarna vill ha. Eller så är det något annat vi får
eller så är det inte alls de pengarna. Jag kan köpa så här att men vänta nu här, om jag är världens bästa spelare eller liksom sådär, jag anser mig vara en världsstjärna, då vad fick den som är precis den andra liksom sådär som jag konkurrerar med? Han fick 12 miljarder bankslaster. Då ska ju jag naturligtvis ha lite mer. Alltså, allt annat får ju helt fel. Och det kan det kan man ju faktiskt förstå på något sätt. Sådär.
Det som jag kommer tänka på nu, det kanske är så eländigt att om man blir bäst i världen så är det liksom bara som de säger att det finns bara backen ner därifrån. Och vilket betyder att fan också vilken jobbig position det här var. Jag har kämpat mig hit upp, jag trodde det skulle vara skittrevligt och så är det inte det. Och så kommer någon säga, men du kan lira lite på den här touren här borta där det inte spelar så stor roll liksom, för vi pröjsar hela tiden. Skönt. Fast det verkar ju som för att det hela drivet i det de har gjort tidigare har just för att vara bäst, visa att de är bäst liksom, att överträffa alla andra, så plötsligt så bara, men Jag skiter i det där liksom. Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Det måste jag känna. Vi har ju pratat om
ja.
Det.
Ja. Men jag tittade igår på USA-touren då, så där, liksom, vilka tävlingar de inte kommer få spela då. För att Majors Fine liksom, så där, är ju så, får de ju spela. Och det är bara, de här major-organisationerna sitter ju bara där liksom, tänker så här, nu kan vi dubbla priset på våra, till våra sponsorer liksom, för att intresset kommer inte konkurrera med The Players, vi kommer inte konkurrera med. Men så kollar jag då, alltså det är rätt många schyssta tävlingar på USA-touren ändå. Ja. Texas Valero Open liksom, du har Jacks tävling, du har Arnis tävling, du har ja, men det är rätt många, och de kommer liksom återkomma till många gånger till samma bana. Mm. Ja, du vet allt det där. Och det där, och sen Ryder Cup också. Det där säger de liksom i princip bye bye till, eller de riskerar i alla fall. Och så ska de gå där och jag vet inte.
Ja, men det är, alltså, om man gillar det här på Waste Management när det är liksom 14 000 personer på läktarna på 16 eller vad, hur många de är liksom, och sen så ska man spela på LIV, då är det nog inte riktigt samma stämning på LIV-touren, tror jag. Så, och då har man sagt för alltid gör till den där. Ja, man kan ju hata det också, ett jävla liv när jag ska putta, men jag skulle tro att det är rätt kul egentligen.
Man tar Waste Management då och LIV, det ska jag säga lite samma sak, alltså att det är ett jävla liv och det ska vara louder, golf but louder och bla bla bla, vet, sådär. Det är nog en del älskare, och väldigt många tycker att det är liksom ganska tröttsamt, tror jag. Jag funderar på det här, för jag har alltid trott att sponsorerna är en skitviktig del av deras ekonomi och såna här saker. Och så har jag tänkt så här att det måste vara med i den här, en faktor i alla fall måste ju vara. Callaway för Ram till exempel då. Då har ju de, då går han till en organisation och ett spelsätt som ingen kollar på i princip. Alltså de har ändå funnits nu i 2 år, ska man komma ihåg. Så det är ingen sån här nybörjargrej att folk inte har lärt sig hitta till det, utan folk skiter i det där. Och på PGA-touren då och Europa-touren så är det fler som kollar, alltså mycket, mycket fler. Siffror vet jag inte riktigt sådär, men det är en jävla massa fler i alla fall och sådär. Och intresset och så. Och då måste ju Callaway sitta där och så, men vänta nu här, hur många gånger fick vi den exponerad förra året? Ja, vi fick den exponerad så många minuter, bla bla bla, liksom sådär. Jaha, men då fick jag, och nu så kommer ingen, och är han kvar där så är det bara 4 gånger om året, plus då eventuellt möjligen Ryder Cup och allt det där. Och den ekvationen där, så, men det verkar inte vara något. Jag fattar inte det.
Nej, och just det här som att den här enorma fokuseringen som blir på en ledarboll, som det inte kan vara på LIV eftersom de alla är igång samtidigt. Det är också sådär, så att då flippar man förbi, det här är någon Callaway på den och så står det någonting. Precis. Det är en otrolig massa loggor och grejer, men om man hamnar i det här, nu ska vi se de sista hålen här, som är sista hålen, det är de här spelarna ute, då ser man ju Callaway om och om igen. Det är väl någon som reagerar sen, ja, Callaway, vad är det? Vi kanske ska köpa. Alltså det är en exponering som är mycket större än kan erbjuda. Så att, och ja, men vi, ja, det har vi inte hört hittills vad någon säger, någon sponsor till de här spelarna. Det är väl lite locket på också att men vi skiter i de där spelarna nu, eller vi drar ner på deras ersättning. Det där brukar ju aldrig i och för sig vara särskilt öppet, hur mycket de får betalt från
sponsorer. Nej. Men man kan tycka att någon som är typ värdsätta eller liksom sådär, och de får väldigt mycket pengar därifrån, men det borde vara så att de, när de försvinner in i mörkret som LIV ändå är popularitetsmässigt, så borde de liksom fundera då, sitta där på Adidas och fundera på, vänta nu här, Sergio liksom, när såg vi honom exponerad senast då? Om vi frågar några nya golfare här om de vet liksom, sådär, så vet de ju inte det.
Nej.
Alltså jag tycker det är konstigt här, alltså jag själv då liksom så här, jag när Stenson gick till LIV så, och även då när Cameron Smith gick till LIV, så köpte jag det på något sätt. Mm. Sådär, jag tyckte det var lite sådär, ja, de kom inte, men jag vet inte, men det här med att Ram gick dit, det förvånar mig. Alltså, och det tycker jag var liksom, ja. Han är mitt i sin karriär. Om man tittar på Ryder Cup till exempel sådär. Och han vet, och han har älskat Ryder Cup, och han har verkligen kommit in i det, för han har varit ganska tveksam innan sådär, liksom, för några år sedan. Så eftersom han liksom mer eller mindre är amerikan och allt sånt där, men ändå så har han tagit sitt europeiska hjärta, och så älskar han Ryder Cup mer än alla andra. Och sen så tar han det här steget och riskerar att inte få spela Ryder Cup mer i sin karriär. Jag fattar inte.
Det som skulle kunna ligga i botten är ju någonstans att de känner sig liksom inte lyssnade på av PGA-touren.
Ja.
PGA-touren kör sitt eget race, och spelarna tycker saker och ting och säger saker och ting, men bara ska fundera på det, så blir det inget liksom. Det skulle kunna vara lite därför, så att ja, men då röstar vi med fötterna och därifrån. Och så det blir en riktig, nu fick Monahan verkligen vara en tål liksom. Så att det skulle kunna vara det, men det är jävligt svårt att säga att det är exakt det, eller så är det bara den enorma mängden pengar alltså, då är det svårt.
Ja, för det är galet, alltså det är så galet mycket så att det var ju någon sån här, Sverige skulle ge det här året till Ukraina, och så såg jag hur det var liksom 1,4 miljarder eller någonting sånt där. Så, tänkte man så här, det är ju ingenting. Ja, man fick 3. Liksom.
Ja, eller 6 eller vad fan jag fick.
Ja, eller vad det nu är. Liksom. Men det var mer än vad bidraget till Ukraina är över vintern, liksom, till ett helt jävla land. Från ett land till ett annat land. Så kunde jag ta, liksom,
ja, just det. Mycket skänker ju Ram till Ukraina. Så det
han är ett mellanstort land. Med.
Ja, så, han borde för fan lägga upp lite pengar också.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag tänkte på den här, en annan grej. Det var liksom när, vad heter de nu? Det var 8 lag tror jag det var, en fotbollslag. Som gick ihop och sa att nu bildar vi en egen liga här, så är vi liksom, så kan vi behålla pengarna, och så liksom sådär, så gör vi en superliga och allt sånt där. Och då blev alla så här, vad i helvete, ska ni inte hålla på med tävlingsfotboll längre så här, och fansen blev helt jävla sans, och det tog en vecka, och sen så bara fick, om det var någon som avgick vet jag inte, men det var det styrdes upp kan man säga sådär. Och folk stod och kastade stenar på dem och sådär. Lite grann. I golfen sådär. Det är som fansen som borde vara golfen. Egentligen liksom. Utan fans ingen golf. Fans kan sitta där liksom. Och så kan de spela med 50-åringar liksom. Men då är det. Nej, ingen reagerar egentligen sådär.
Nej, det finns ingen kollektiv känsla bland golffansen, vilket jag håller med dig om, att fan, vi skulle kunna rösta med fötterna här.
Och vad för eller emot eller liksom någonting sånt där. Men det verkar inte så.
Så att, och det är skitspännande. Jag håller med om att just att fotbollsfansen, de styr och ställer fullständigt inom fotbollen.
Ja.
Man vågar inte säga flasklock.
Nej. Och där kan jag tycka att det går alldeles för långt med såna här saker. Frankrike nu fick de väl, nej, Grekland var, fick de stänga av fotbollen, och jag tror andra idrotter också, för att fansen inte kan bete sig sådär. Och Östeuropa ska vi inte tala om, det är helt sjukt sådär, liksom Serbien och sådär. Argentina är de helt galna och sådär. Men så golffans, det är liksom, antingen bryr sig inte golffans mer än liksom Ram, go fuck yourself liksom. en gång, och sen så var det tråkigt det där, och sen så rycker folk på axlarna och säger ja, men vi ser dem ju på majors liksom, och allting annat de håller på med är väl skitsamma på något sätt. Och titta på boxningen, det verkar väl vara ungefär samma sak där har man ju 3 organisationer vad jag vet.
Är inte 4 längre?
Ja, det kanske är 4. Det kanske är 12, vad vet jag. Men, men man, man vet ju inte när det är någon sån här stor boxningsmatch vad den betyder. Eftersom man inte, och det kommer ju vara så.
Nej, det är väldigt viktigt det där som du nämner, liksom att det finns etablerade sanningar och det är det här vi fightas om. Och att det inte, precis, att det inte, nej men nu, det här har vi fixat ihop en liga här med 8 lag med en massa clowner i och sådär. Och det är världsmästerskapen, superligan. Nej, men det är viktigt alltså, så att det finns en känsla kring det här. Men det, på något sätt så verkar som golffansen, ja, men jag kan titta på Corey Connors istället. Han kommer ju vara kvar på PGA-touren, så att, ja, hej då Ram. Så, men ja, Corey Connors är jätteduktig också sådär, men ja, det är väl bara Tiger som har varit den här som är helt, honom kan man inte vara utan på något sätt. Utan, nej, men de andra spelarna, de är utbytbara, vilket är jävligt konstigt. Alltså. De måste göra någonting extra nu så att var och en, så att de liksom bildar sina egna karaktärer och så att man liksom, den här karaktären är den som jag binder mig till. Det här är min favoritspelare. Jag måste se honom eller henne hela tiden. Men det har de väl inte riktigt hajat, det där karaktärsbyggandet. Liksom. Varumärkesbyggandet.
Nej. Och så, sen på något sätt det här att okay, inom den här lilla bubblan som är golffanatiker då, som vi själva tillhör. Får man då är det ju en grej så här, men alla som är lite utanför, som ändå är den stora massan här i världen. Liksom.
Ja,
nej, men som kan tänka sig att titta på Tiger. Liksom. Ja, Tiger spelar, det vet man ju vem det är. Och så här. Men så ska jämföra med någon annan sport som basket eller något sånt där. Så,
ja.
Ja, så är det sista matchen, ja, den tittar man på. Liksom, eller du vet. Ja. Så där. Men när det verkligen gäller någonting. Men nu med det här så börjar det bli liksom så här, vad fan håller ni på med? Vad är de andra då? Du förstår, de kör en egen, vad fan liksom. Jaha.
Ja.
Majestics, vad är det liksom där? Och Cliques, och vad är det här för jävla tomtar liksom? Och sen så liksom det här kanonstart, har de inte fattat att kanonstart är inte till för fansen, kanonstart är till för spelarna så de kan gå in och supa samtidigt efteråt liksom, på företagstävlingen. Det är ju vad det är, det är ju ingenting annat.
Det är ju väldigt mycket ergonomi på något sätt för spelarna. Ja, det man har tänkt på att det ska bara, behöver inte någon gå upp sådär sjukt tidigt på morgonen, för vi startar alla samtidigt.
Nej, och sen så är det väl det att organisationen, så här, man säger, de som spelar in allting, tv, kommentatorer och allting sånt där, de har sina 4 timmar mellan 12 och 4. De startar 12 och så slutar de 4 den dagen. Och så har de tyckt att det är ju jättespännande, alla igång samtidigt. Jag kan köpa det på första rundan. Jag skulle till och med kunna tänka mig att köpa det på andra rundan. Men om man nu envisas med bara ha 3 runder då, så liksom, sen så måste man på något sätt ge det här andra, liksom att man har haft 4 runder och sen så man kommer på att ledarna startar sist och allting sånt där. Det har ju liksom värkt fram under 100 år eller 150 år sen,
ja,
sådär. Så att det finns en anledning till att det är som det är, och det är inte självklart att bara för man gör om det att det blir bättre, utan det är mer sannolikt att det blir lite sämre faktiskt.
Ja, nej, men det är lite samma med de här, när de körde de här damtävlingen och herrtävlingen nere i Australien. Och, och då är man ju tvungen faktiskt att ha det på olika banor först. Men sen så gör de det helt korrekt där och samlar de ihop det på en bana sen. Så spelar alla på samma bana, för att det funkar inte att spela runt på olika ställen och samtidigt. Då, utan det måste på något sätt vara någon slags fokus här. Nu börjar det bränna till. Va? Nu är det bara några par här som vi tittar på. Så det tror jag också. För att det ska bli riktigt, riktigt intressant.
Ja, faktiskt. Ja. Ja, nej, det är jävligt. Alltså, sen någonting som förvånade mig väldigt mycket, men jag funderar rätt mycket på det. Det är ju Rorys, dels det här att han hackar på Stenson. Det fattar jag inte bara. Jag tycker att det är helt, liksom. Om man dagen innan eller dagen efter eller vad det nu var, alltså samma andetag i princip, säger att det är klart att Ram kommer att vara med på Best Page om 2 år. Vi ska bara skriva om reglerna lite så här. Vad har du att säga? Liksom så där. Vi måste fixa så att Ram, och jag förstår honom verkligen, han är världens trevligaste, och Stenson kan dra åt helvete, för han gjorde exakt samma sak för 2,5 år sedan eller vad det nu var liksom. Vad är logiken i det? Alltså att
Nej, det finns ingen logik i det. Alltså Rorys uttalande är ju så in i helvete. Alltså det är inte oartigt. Det är bara fientligt och märkligt. Och dessutom studsar det mest tillbaka på honom. För att ingen fattar hur man kan människa säga någonting så jävla taskigt överhuvudtaget. Jag tror att det är de här känslorna som man har på något sätt av lojalitet mot PGA-touren. Vilket är lite obegripligt för att han är så lojal mot. Så att när nu har Stensson svek gänget. Men Rami är en annan typ av människa. Han har inte svikit gänget. Så det är bara en massa känslor som bubblar ur honom. Och det är helt ostrukturerat på något sätt. Det är helt ogenomtänkt. Och rätt skönt. Jag har inte förstått det heller. Men det verkar som några stycken runt Rory har uppfattat det här. Och tänkt att men fan, det där är inte Rory. Så här. Nej, det här kan inte vara rätt. Någon måste ha citerat honom fel. Liksom.
Ja, nej, men det är ju han som har skrivit varenda.
Han har skrivit det. Så att jag vet. Så att det är inte citerat fel. Utan han har skrivit det. Ja. Och det är en sån enorm liksom affekt som måste ha varit. Han måste ha varit så jävla. Så det finns inte en tanke som stämmer bakom det han har skrivit. Liksom.
Nej.
Och det här ska bli skitspännande när, om någon gång Stensson. För han har ju flera såna här grejer som han har ju sagt det också. Att det är saker och ting som jag inte tänker glömma kring det här. Han har blivit jävligt illa behandlad.
Ja, faktiskt. Men sen. Nej, jag vet inte. Jag tycker att jag vet inte vad jag tycker egentligen. Alltså det är verkligen upp och ner. Jag förstår också att om man nu har en sån, alla ger ju sig på nu PGA-touren och säger så här, de får fan skylla sig själva så som de har behandlat spelarna, har krävt jävligt mycket av spelarna hela tiden. De har betalat alldeles för dåligt till de toppstjärnorna i förhållande till de som kommer på 63 plats och så vidare och sådär va. Och de har tv-deal som är helt värdelösa som gör att folk inte nu liksom, de har, vad var det, 18% reklam till exempel. Det är helt alltså, på sina tv-sändningar. Det går inte att titta på när det är så mycket. Alltså det är ju svårt med om det hettar till i golf även när det liksom är 0%. För att det händer faktiskt ganska mycket hela tiden. Man vill se väldigt mycket och sådär. Och tar man bort då 18, vad blir det? 36, det blir mer än så. 40, nu blir det 25-30%. Det går liksom inte. Och det. Så alla börjar hacka på alla och det är jävligt, folk är jävligt förbannade helt enkelt. Sådär.
Ja, det tyder väldigt mycket på att PGA har ju varit, de har ju varit lite tjocka och trötta och suttit och tyckt fan vad bra det går och vilken bra produkt vi har och inte tänkt igenom, inte riktigt fått till alltså, så att verkligen alla är nöjda och varit rätt, förmodligen väldigt dåliga förhandlare i många alltså tv-bolagen och sen inte, och eftersom de var dåliga förhandlare mot tv-bolagen så har de i sin tur varit taskiga mot spelarna. Inte förstått liksom, vilka det är som är själva, det är inte touren i sig som är underhållningen utan det är spelarna. Så man måste ju alltid tänka så. Så att de har varit trötta helt enkelt och nu borde ju de ju rycka upp sig, men det verkar som att jag tycker att de gör lite andra grejer. De försöker ju istället bara stänga in spelarna. De försöker ju fortsätta lite av samma som de körde tidigare. Va? Men nu så låtsas de att det är ju mer pengar i potten. Jo, det är mer pengar. Men det handlar fortfarande om att knyta upp folk liksom ganska oschysst till PGA-touren. Och säga att det finns en tour som är bra och sen resten är bara skit eller någonting under oss liksom. Och så sitter man på sina höghälsar. Det är rätt intressant. Det är någon slags operett det här tycker jag. Hela grejen är lite operett och det brukar vara en massa handling och hända konstiga saker, men så småningom så ska det ju reda ut sig i slutet så man får se, man får fatta varför gör de så här överhuvudtaget. Men det är jag inte säker på att man kommer att förstå den här oredan och att de är oorganiserade och beter sig konstigt så här, utan det här blir svårt att få ordning på det. För många frågetecken helt enkelt. Lösa trådar.
Nej, men just det här också att man har en sån, om man satsar, alltså det är jag inte, om man tittar grunden då i det här PIF eller vad man ska kalla det nu, alltså Saudi. Om de har de här pengarna för vi säger sportswashing då, för det är, alltså de vill ju då, och så satsar de en enorm massa pengar och så säger man så här att det här ska ju komma tillbaka, vi har de här pengarna för att marknadsföra Saudi någonstans. Mm. Det ska bli lite mer positivt sådär. Mm. Hur fan tänker de då? Det är ju ingen jävel som tycker att, eller väldigt, väldigt få, alla som har golffans sådär, får ju en sämre produkt. Har ju fått det i 2 års tid nu. Mm. Tack vare deras liksom, nya tour och sådär. Så det är ju inget positivt.
Nej, de...
Någonstans, alltså det, Ram tycker ju Saudi är kanon, sådär. Stenson tycker det, och såhär Poulter och Westwood och allt vad det är, alla asiater och alla australiensare som är där och Cam och allt vad det är och sådär, va? Det, de, det köper jag, men alla andra liksom sådär, vad tycker de Saudi än? De har förstört min vintergolf. Jag brukar sitta och kolla på de världsstjärnorna när de spelar liksom på Bay Hill eller vad det nu är liksom. Sådär, men det är ju för fan, det är ju hälften av dem jag vill se, alla majorvinnare, eller hälften av alla majorvinnare, de är någon annanstans och lirar någon skittävling som liksom, man inte fattar sig på. Det för mig är obegripliga egentligen, sådär, att de är längre nu kan, för de verkar liksom miljarders dollars, det verkar inte bry sig om ändå, men ändå så måste man väl titta lite grann sådär, om vi nu ska ju liksom få Saudi att framstå som ett jävla bra land eller något sånt där, sådär, är det inte bättre att vi lägger golftävlingar där och satsar skitmycket pengar i Europatouren eller något sånt där, lockar över europeerna tillbaka till Europatouren och hela, ja, så att Rory spelar i Saudi liksom på en massa penningstinna tävlingar där som på nya banor eller, ja, du förstår, någonting
ja, sånt. Det är lite rock'n'roll också kring det, det ska, de måste på något sätt få till publik så, och då kanske de inte kan spela i Saudi-Arabien, men då får vi ligga bakom någonting, en produkt som är så fantastiskt så att man liksom, oj, jisses, nu får, de här är någonting att räkna med, men de har bara köpt spelarna, så att jag håller med dig, deras underhållningsvärde är ju väldigt lågt. Och då är ju frågan om varför ska man ju gilla det där då? Istället för att folk sitter, ja fan, en billig kanal här på tv och tittar på golfen. Och de har ju fantastiska tävlingar och det är jättekul. Och nytänkande och massa sådär. Mm. Ja, det är det ju inte. Det är nytänkande i och för sig. Men ja,
det är nytänkande som bara den faktiskt. Ja. Nej, så finns det ju grejer med det här... som man i grunden förstår liksom att det ska hända saker hela tiden. Alltså ambitionen var ju liksom att det skulle ja, de har ju frågat folk naturligtvis, vad är det som är tråkigt med golf? Och det är ju att det inte händer någonting liksom, ja, sådär. Ja, okay, och sen så är det ju lösningen som det är lite problem med, men ambitionen att hitta en kanske snittåldern på de som tittar på golf över 97 eller något. Nej, men du vet sådär, det är lite stockig sådär, och så ska man liksom attrahera de som kanske är under 25 eller någonting sånt, eller 40, vad vet jag. Och så har de liksom haft ambitioner, de behöver inte ha långbyxor på sig, det ska vara liksom lite mer lacho, det ska explodera på det hålet och du vet sådär.
Ja,
så den ambitionen är ju klockren egentligen, men sen så är ju lösningen bara att det är Waste Management Open 12 gånger om året eller vad det nu är.
Ja, jag kan säga så. Ja, men det, ja. Ja, men det är ju skit, alltså det är ju jättesvårt att titta på det. Alltså att, det är lite kul, Greg Norman är ju väldigt inblandad i det här med LIV.
Ja, just det.
Greg Norman är ju den som, han är ju ligger bakom Tiburon GC där någonstans i Naples i Florida också. Han,
ja, just det.
Och den här, nu heter den Grant Thornton Invitational. Man kan inte se att det finns någon Greg Norman med där överhuvudtaget. För att det är väl PGA-touren som arrangerar det här. Och de vill ha vaskat bort honom ur hela. Men det, hans idé där är ju... annorlunda spelformer. Nu hade de tidigare så har ju Lexi Thompson deltagit i det där, eller några tjejer har varit slagits in lite, men nu är det hälften tjejer, det är hälften damerna liksom. Så nu spelar man i killar och tjejer ihop, och sen så har man hittat på de här spelformerna som ska verka, ja du vet, alltså det ska bli mycket birdies här och sådär och det ska verka.
Ja, det var ju bestboll var det ju och får sen.
Ja, det var någon modifierad bestboll nu i,
ja, just det.
Ja, på söndagen och det var så här genialiskt att man byter läge ungefär som i Forsham då, att man spelar på en andras utslag, för då kommer den här psykologiska aspekten in också fram. Jag sätter ju min lagkompis i problem hela tiden, så att ja, jag tycker de har tänkt till liksom. Verkligen, och det ska vara lite lättsamt. Jag såg i scorekortet, det var Connors Henderson där som hade, det var en dubbelbogg i skogkortet. Det hade jag velat se när de spelade där. Alltså, med två stycken världsstjärnor som på ett hål lyckas få, ja, de har ju två chanser också, lyckas få till en dubbelbogg. Det hade jag velat se. Det måste ha krånglat kosmiskt.
Ja.
Ja, så att, ja, birdies fattar jag hur de gör, Eagles också, men en dubbelbogg, det hade varit rätt spännande.
Ja, det är, de man, det är när man ser dem där, det är då man undrar, vänta, vad hände där? Det är spola tillbaka bandet.
Spola tillbaka. Ja, någon slår en, lägger en illa och den andra slår autobans och ren. Det måste ju bara så här bli en serie av liksom, dåliga grejer. Och sen kom de tillbaka och kom två ändå. Va? Men ja, jag vet inte om alla hade dubbelbogis i skålkortet. Jag tror inte det. Någon bogey här eller där kanske.
Men, ja, inte många du.
Nej, inte många tror jag inte.
Nej, det verkar vara en väldigt förlåtande bana också, fick jag en känsla av. Alltså att den är väldigt öppen från tio och sådär.
Ja. Det är en del vatten och grejer och så är det en del vind och så. Men ja, jag har inte riktigt, men det är, så är det nog. Det är nog som sagt Greg Normans tanke där, att det ska inte vara så jävla mycket krångel och så. Han är lite som McKenzie där, att tjock gräs och sånt där, det är bara tråkigt liksom. Utan det är andra grejer som ska styra upp spelet.
Såg du något på Daniel Championship?
Ja, ja. Det såg jag. Ja.
Fascinerande hur alltså Louis Oosthuizen har ju alltid, eller han har ju liksom varit upp och fightats i rätt många och kommit tvåa i rätt många majors och sådana här saker. Och när han spelade 18:e hålet så var det liksom så här, jag förstår varför han, 17:e och 18:e får man nog säga. Han har ju en fantastisk swing och liksom han verkar helt oberörd, och sen så när det är någonting händer med hans psyke helt enkelt när det börjar närma sig. Och nu hade han ju liksom lyckats sänka då sista putten då, där som var 5 meter eller någonting sånt där. Helt otroligt. Och, så det ordnade sig. Men vet fan liksom.
Nej precis, han har ju tre slags ledning, två hål kvar och...
Ja.
Bara på något sätt hitta fram, men lyckas faktiskt snubbla riktigt ordentligt. Och ett hål som man inte vill snubbla på är ju just 18 där. Och tappar ut den till höger och där är ju bäcken självklart. Ja. Det är inte skulle liksom, och inte med klubban. Det var säkert slagit en spon där, så hade han ju legat på gräs och så. Men precis, en hel räcka av så här fel, mentala misstag faktiskt. Så att, men jag håller med, det visade lite hur... Ja.
Som och så den här ögrinen också, så mjukt och regnat. Och sen så kommer de in med wedgar mot den där, så att det blir en jävla spin i bollen också, hur de än gör. De kan ju inte spela som vi gör. Så bara tappa det, klubba lite trött så där. Utan de slår ju till bollen som man ska, och de kan inget annat.
Nej.
Så att då är det omöjligt nästan att komma nära den flaggen. Alltså. Eller det är riktigt jävla svårt i alla fall. Så den spinner ju hela tiden och så oerhört. Och sen så har den 5 meters för par då liksom. Och så dräper han i den då. Så där. Det var ju helt fantastiskt då. Men Charles Schwartz var ju på, inte på green, men i närheten av green i alla fall. Så han hade en kort chip upp till flaggan då, för att putta för birdie. Så han puttade för birdie, men brände ju den då. Så där. Men då var det redan kört, och hade ju Louis Oosthuizen redan sänkt sin parput. Så att det gick inte att göra någonting. Och då blev det inte spännande där. Men ja, jag tycker ändå fascinerande.
Ja, det var fascinerande. Och det var det 13:e försöket också. Som han ville ju verkligen vinna den här då.
Ja, verkligen.
Det var hemma.
Ja, gud ja.
Mästerskap och allt möjligt. Ja. Så att, ja, men det är rätt kul också. Så här, tittar man på honom så bara, du kan inte se den här nervositeten i hans agerande på något sätt. Utan det enda man ser den här nervositeten i, det är just att bollen inte hamnar där den ska plötsligt.
Nej, ja, och putten på 17:e. Parputten, den var...
Ja, det gick alltså, väldigt fort också.
Det gick väldigt, väldigt fort, och den var extremt ryckig. Och det är rätt fascinerande ändå. Det är ju en världsspelare som har varit i pressade situationer hur många gånger som helst. Det är ju hans levebröd att vara det. Och ändå så, i princip så klappar han ju ihop den putten och sen utslaget där. Och sen så visst, han får i putten där på 18:e. Det är ju bra, men allting annat är ju en genomklappning på sätt och vis, skulle jag vilja påstå. Det är ju, och när han står där på 18:e, om han gör par liksom, så, och han har 2 slagsledning hade han väl då, det hade han ju liksom, då tvingar han ju fram en igel. Och att om han slår järnfemma, järnsjua kanske kort green eller liksom innan där så. Men nej, då tar han driver och sätter vattnet i spel. Det är helt ofattbart.
Ja, alltså, han tar driver där och då frågar man sig, är det nu tanken, Louis Oosthuizen, att du tänker gå för green på 2 i det här läget? Är det verkligen? För att annars så finns det ju ingen anledning att ta den klubban överhuvudtaget.
Nej, exakt.
Och har han det? Har han,
varför ska han göra det för? Varför ska han liksom göra?
Ja, ja. Kan han svara på den frågan? Kan han, om man skulle fråga så, varför tog du den där jävla klubban på 18? Ja, han skulle nog inte riktigt. Det spricker liksom hela tankeverksamheten. Han är så pass nervös att han tar driven och sa inte Kadin så, hur du inte där, tänker du verkligen så här nu? Alltså, tänker du inte bara 3 slag upp på det?
Du leder med 2, det är ju det som är grejen. Liksom. Ja. Hade det varit 1 slag så hade det varit fine. Då måste du kanske sikta på en. Alltså bör. Jag fattar inte. Men sen så är det lite så här. Ja. Både Charles Schwartzel och Louis Oosthuizen är alltså livspelare. Och jag har ju en känsla av. Nej, men jag tycker det är lite fascinerande. För att jag tror att som de har nu i vad ska vi säga, de länderna, Sydafrika och sen så Australien och så här, då är de ju medlemmar i de golforganisationerna där. Och sen så är ju alla de här Europatour-tävlingarna som det är ju samarbete med Sydafrika och med Australien och så här. Mm. Mm. Och det är ju helt perfekt för dem det här, alltså för då kan de inte neka in dem, så att säga. Nej, de är med och vi får det underhållsvärde. Och ju, de här killarna är ju liksom supertända för att spela en riktig golftävling. För det får de möjligtvis göra om de platsar på majors. Annars är de här tävlingarna som, för dem gäller någonting på hela året.
Mm.
Europatorspelarna utöver det, de är klart de vill vinna, men de har ju inte alls samma liksom motivation, för de har ju 30 tävlingar till på året som betyder nästan lika mycket som Alfred Dunhill Championship. Men för Louis Oosthuizen så är det ju liksom inte det, utan det är ju han är ju en majorvinnare, men det var ju många år sedan, så det är ju bara The Open som man får liksom automatisk inbjudan till, väl.
Ja, Schwartzel får väl spela Masters då? Eller?
Masters, ja precis, han får spela Masters, men inte mer sådär. Det är inte så att han är given på US Open liksom sådär. Så att de här tävlingarna tror jag de numer ser fram emot mycket, mycket mer än när de var riktiga golfare på riktiga torer.
Ja, riktiga golfare fan också. Det låtsas golf på livtorerna.
Ja, det tycker jag faktiskt att det är lite grann på något sätt.
Mm.
Ja, men det är så konstigt alltså att de tittar på lifttouren, bara för att gå tillbaka till det, alltså att de inte som, ja vad tycker ni om att sitta och titta på det här? Nej, det är helt värdelöst, jaha, när vi kör med det ändå liksom, där. Nu har de ju kört 20 tävlingar eller vad det nu är liksom, och ingen kollar på det, vad jag vet, ingen som kollar på det.
Nej, det är väl några få, men jag kan inte tänka på att den är stora publiken. Det kan inte.
Nej.
Ja. Men och vad du nämnde någonting om att det kanske inte det är det här samarbetet som man har liksom sagt att nu ska vi samarbeta. Vi alla ska vara kompisar och så ska det knytas ihop. Men det verkar som att USPGA spelar lite under på något sätt under mattan med några andra. Ja.
Och att det var därför att de letar efter andra sponsorer också än Livtoren. Det var därför som Livtoren sa nej, vänta nu här. Men hur, det där var ju liksom, det var ju ett halvår sedan, den 6 juni tror jag.
Ja, det var länge sedan.
Ja. Som de sa, nu har vi liksom, nu ska vi bara snacka ihop oss här. Och då kan man inte behöva mer än 2-3 månader på att snacka ihop sig om det skulle vara någonting. Sådär. Och vänta, nu har vi den här knuten vi måste lösa här. Ja, men det tar ett år. Nej, det gör det inte.
Nej, det gör det inte alls.
Alltså, och då kan man ju säga så här 2025, ja men då ska det se ut så här. Och så går vi in med så här mycket pengar så bildar vi det här bolaget. Och sen så har vi sådär. Och då måste det ju vara så att de där förhandlingarna har brutit samman. Jag kan inte se något annat. Och sen så hatar de varandra i alla fall. Och så tar de John Rahm liksom. Ja. Ja, jag fattar ingenting.
Jag skulle tro att USPGA helt enkelt bara har ställt till det så att det blir en liten paus och säger att ja, vi funderar och så man dribblar lite helt enkelt. Mm. Och så känner LIV-touren av att okej, dribblar ni då ska vi bara visa lite av vad vi kan göra. Så snodde vi ram då, och dribblar ni lite mer så kommer vi hugga någon, ja, köper vi fler. Så att, ja.
Cantlay kan de köpa tycker jag. Slippen där tönten.
Ja, det skulle inte få göra så mycket. Jag lägga lite tips där på. Kan inte
ja.
Gillar inte.
Ska vi ringa dem? Hör
du? Hör du? Den där killen, man, inte han. Skulle inte han vara jätteintressant? Ja. Mm. Ja, vad händer sen då?
Jo, vi kan släppa det. Jag har en grej som jag har tänkt på sådär. När vi hade vår paus där så... Så var jag uppe på rangen. Och så såg jag det värsta jag någonsin har sett i hela mitt liv. Nej, men det var helt åt helvete. Och såg jag, då var det en grabb som stod på rangen och slog bollar. Och han kanske var i, ja, kan han vara i 12-årsåldern kanske, något sånt där. Rätt ung kille sådär, men rätt schysst sving sådär. Det var ju liksom, ja men han gillade sådär. Och så bakom honom så står hans föräldrar. Och en pro.
Ja,
och som så här, ja. Och så slår han ett slag. Och sen kommer pro fram. Och sen så justerar han någonting.
Mm.
Och sen slår han ett slag. Och så kommer pro fram. Och slår ett slag till.
Ja.
Och sen så slår han ett slag till. Och så håller han på sådär. Och så liksom hela tiden. Och så tänkte jag sådär. Ja, om man nu verkligen vill se till att ens barn kommer att hata golf för all framtid. Fortsätt sådär då. Fortsätt sådär. Så är ni på helt rätt spår. Ja. Alltså, så här, peta i det och så stå där med föräldrarna när de är 12 och sen kommer han, så ska han visa lite självständighet och sådär. Så kommer de andra liksom, lite coolare grabbarna där och så har ju du här med dina föräldrar. Liksom. Det här går, men du vet sådär.
Ja.
Ja, jag var, och tänkte den här killen, nu vet inte jag var den här killen som var pro verkligen var pro på något sätt eller om det bara var någon som var väldigt duktig på golf, men man såg att han höll på med, och de andra två föräldrarna, de spelade inte golf, men de liksom stod där och kommenterade allting han gjorde hela tiden och han kämpade på den här killen sådär.
Ja.
Och man bara sådär, ja, jag blev så illa berörd över det där. Och tänkte så här, hur fan tänker man liksom så där? Alltså det är ju klart att det är inte världens enklaste sak att få in någon på golf eller på en sport eller någonting sådär. Men att stå som en överrock till den där stackars barnet, det är i alla fall en av grejerna man ska undvika om man överhuvudtaget tycker att det skulle vara kul att de sysslar med någonting.
Ja, det där är så märkligt att folk inte kan liksom tänka sig, om jag stod i den här situationen liksom, och ska slå lite bollar här och så skulle jag gilla att ha tre stycken kritiker bakom mig. Så, men nej, inte så. Så du vet, nej.
Och framförallt ens jävla föräldrar och några sådana här vuxna gamla döingar. Liksom.
Ja, nej,
alltså de ska stå där, men det är ens polare som står där. Det är ju en helt annan sak. Alltså, då kan de ju hålla på och nörda om de nu tycker det är kul och sådär. Så kan de göra det fine, men just den där grejen att ha en styr, och han var sådär precis att han var barn fortfarande, men liksom ett år senare så har han vuxit 3 decimeter, ungefär den åldern ska jag säga att han var i sådär. Otroligt.
Ja, nej, men så man ser alla de här, man har en 5-6-åring, 4-åring kanske med sig på rangen och det är pappa med det här barnet och så ska de, och så ungen svingar iväg lite bollar så nej, du ska, så här ska du hålla, så här ska du stå. Bara, fan, ungen är ju där för att tycka det är skoj och bli fast i golfen, då ska man ju sopa iväg bollar, kanske 3-4 bollar i taget, det är kanske skitkul. Det måste, alltså, det handlar inte om den här tekniska, men det verkar så att golf är så här, du måste nöta in tekniken. Gör de så i fotboll, det tror inte jag, de latchar. men den där bredsidan, vänta, nu stannar vi upp här bara. Den där bredsidan, du var lite för långt mot tån där i träffen liksom. Inte fan gör man så liksom. Och sen Sen är det en stor fara i det här också. Så det är ju också så att man kanske tror att man är jättesnäll genom att ställa till det som förälder. Eller när pron som du pratar om kanske säger, ja, men jag har ju betalt här. Va? Då måste du ju säga saker precis hela tiden istället för att säga så här. Ja, slå bollar här nu. Så,
ja, precis. Det är kul, och ni två, ni går där borta, ja, i kafeterian.
Där, fika där. Kul, ja, precis. Allt jävligt. Ja. Och då måste man vara ganska mogen som instruktör eller prov eller någonting. För inse att det här gäller att göra så lite som möjligt just nu. Liksom.
Exakt.
Ja, hur mycket ska jag göra i det här läget? Det är en sån här svår fråga. Ju mer inte bättre. Utan,
nej, men det var någon sån här pro som verkligen är en riktig pro som pratade om någon sån här talang, någon tjejtalang. Och så sa han att hon var två eller trea på klubben, så jag hann inte förstöra hennes sving.
Nej.
Och det är jävligt bra.
Det är svinbra.
Alltså, då har man förståelse för sin egen situation. Att, det handlar väldigt mycket att det måste komma inifrån på något sätt. Sådär. Och sen så är ju självklart liksom... de här grundläggande, så här ska du hålla klubban, liksom sådär. Men sen så måste man släppa folk liksom.
Ja, sen man måste kolla på det. Jim Furyks farsa var ju pro. Om exakt. Jim Furyk kunde svinga sådär under hela sin karriär, då måste farsan ändå haft en viss förståelse för att det finns olika sätt att göra det, och att det ska, man ska liksom elda upp på killen så att han tycker det är roligt och som står och experimenterar och gör sig på sitt sätt liksom. Och alltså, man blir så himla glad när man förstår att det är så det måste ha varit. Annars, fan, min son svingar konstigast i hela universum. Han plockar fram en orm under en byrå när han svingar, och då måste jag ju ändra på det, för att annars kommer det ju falla tillbaka på mig. Så att Jim Furyks farsa verkar ju vara ett föredöme, alltså, tycker jag. Ja, en mycket stark person som sa till de andra killarna som var pros att nej, men det här kommer bli bra, så jag. Va? Ja. Har du inte sett hur den gör? Vad fan? Mm.
Samtidigt finns den här beundran som jag vet att jag har till vissa golfare, som det är att de har en skolad sving.
Ja, ja, absolut.
Det är lite sådär, man ser det på folk. Den där killen har stått på rangen med en pro i juniorgruppen i liksom timme ut och timme in och fått de liksom schyssta vinklar och rätt viktöverföring, bla bla bla, du vet allt det där.
Ja,
och det har jag alltid beundrat och tyckt att det var liksom fan sådär, istället för den där jävla skitsvingen jag själv har som aldrig...
Ja, ibland, alltså, väldigt många av de här kidsen som kommer till golfen där, så somliga har de bara tagit upp klubban, så ja, men det ser helt rätt ut, de träffar inte särskilt bra så här, men, och så är det andra som då inte får in det där, och då är precis det här läget, hur mycket ska jag göra som pro i det här läget, hur mycket ska jag ändra och vilka kan få fortsätta med sin konstiga sving och vilka kan man hjälpa överhuvudtaget, det där måste ju vara svåra, och det var ju jävligt kul att citata den där snubben, så han inte förstår det där.
Nej, ja, visst är det.
Han är inte fram.
Så insiktsfullt på något sätt, ganska ödmjukt eller någonting.
Ja.
Att det var tur att hon inte var klubbetta här, för då hade man ju varit på där och fixa med greppet och allting sånt där.
Ja, det är ju svängförändringar direkt och sen har det varit kört. Det finns många sådana på faktiskt svenskar sådär speciellt. Vi svenskar hade väldigt så här teknik. Tänk när i början när vi inte hade så många bra spelare, då var det bara så att vi måste nu bli bättre tekniskt. Liksom. Så då förstörde vi. Rolf Seleberg var en sån där, undrar vad han gör nu för tiden.
Vad hette han?
Rolf Seleberg, han var 17 år och så spelade med drå, så tryckte ut bollen så kom den tillbaka så här, naturligt som 17 så här. Och sen var någon av de här brittiska tränarna som sattes på honom och så skulle han spela med fade och sen kunde aldrig slå ett vettigt slag efter det.
Nej.
Så att, men han är bara ett av exempel. Han är väl ett rätt extremt exempel. Det blev ingenting överhuvudtaget. Han kunde inte lira.
Det där är ju konstigt, för att då kan man se andra spelare som verkligen har byggt om sin sving och lyckats. Peter Hansson är ju en sån som hade en grym drå. Och som tyckte, jag läste några artiklar att han hade spelat med drå. Och sen hade han tyckt att fan, nu har jag koll på mitt spel och så hamnade han typ 22 på Europatouren någon tävling, fast han tyckte att han slog bollen så bra han kunde och insåg att det här funkar inte, för att när jag då missade, så you can talk to a fade but a hook won't listen liksom. Så då missade han så mycket så att det kostade honom så många tag. Så han gick till någon tränare på västkusten och en vinter så stod de och så byggde de om till en fade och sådär. Och sen så kom Masters och allt vad det nu var liksom sådär. Och Ryder Cup och så. Men han var en riktig drogare av bollen. Ja. Som lyckades bygga om.
Mm.
Så det finns ju naturligtvis rätt, liksom, det finns både, både och.
Ja,
sådär.
Ja. Mm. Folke drogade alltid, tror jag.
Oja, men nu gjorde han hela sin karriär.
Men han var lite innan den här, Fade har ju blivit så enormt. Nu ska, det är verkligen, man hittar inte så många drogare. Det är ju Rory som framförallt står för det, tycker jag. Den som är absolut bäst ballstriker som ändå har spelat med drå.
Det finns några.
Ja, Corey Connors är väl en sån också. Han är fantastisk ballstriker. Men de som är riktigt bäst, de kan ju skruva båda hållen. Men de flesta kör ju bara en rätt ordentlig fade på utslagen.
Jag tycker det är fascinerande att de på den nivån så är det liksom så här. Jaha, nu har de 118 meter till flaggan och måste slå en drå. Det går inte. De kan inte liksom så där. För att de är fejdare av bollen. Så där. Jaha. Tänkte att jag trodde ni var lite bättre. Jag trodde ni kunde det här. Ja. Men det är väl uppenbarligen så att ni har inte koll alls.
Nej.
Ludvig Åberg, vet du vad han... Han är spikrak bara, eller? Vet du
jag
vad
tror han att han drar lite, eller? Faktiskt. Men jag är lite osäker. Som du säger så kanske det är väldigt rakt bara. Alltså, jag hoppas inte han pratar med Jesper Parnevik, så Parnevik förklarar för honom hur viktigt det är att skruva bollen från en där sidan in så där, så Åberg är helt förvirrad. Ja, det var rätt skönt. Annika och Jesper spelade någon så här, i lag på någon sån här lag.
Ja, just det.
Ja, och Jesper på något par trea så här, han ska in via, från vänster eller höger. Så Annika bara, men kan du inte bara slå den rakt på? Ja. vad är problemet, Jesper? Liksom,
den står hur gör man då?
Vad står det där? Nej, jag måste skruva lite. Ja. Men ja, han hade säkert rätt. Mm. Eller har.
Nej, men det är fascinerande. Jag läste någon annan grej om man skulle liksom byta grepp och hörde någon intervju med någon som liksom hade bestämt sig för att ha ett starkare grepp och sådär, på touren. Liksom, sådär. Hur mycket det krävdes för att det skulle kännas naturligt. Och då var det liksom, du måste gå omkring med en golfklubba i hand dag ut och dag in. Mm. Liksom hela tiden för att det ska kännas naturligt. Liksom om ett halvår så kommer du kanske att sådär, men egentligen ska du inte göra det. Så att det är så svårt att göra det.
Ja, precis. Tony Lima, han hade ett tips där att man satt och körde bil. Så kan man
ha just det.
Ratten med ett golfgrepp så här. Man, alltså det är samarbetet mellan händerna. Jag skulle säga så här att jag skulle inte säga att någon kan, alltså ändra inte greppet överhuvudtaget, bara oavsett vilken nivå du är på, du blir bara förvirrad. Alltså har man kommit igång med ett grepp, det ska vara fruktansvärt jävla uselt dåligt grepp för att man ska liksom ge sig på det.
Ja.
Andra detaljer i svängen, ja, men inte greppet alltså.
Ja, men det var någon av de här influencers nu, Peter Finch kanske var, jag vet inte vem det var, men då var det så här, nu ska han ändra, liksom, han började ändra för att då var det hans pro som han går till, som han har gått till i alla år så där, som sa, ja, men kanske han skulle stärka greppet så här, ja men jag väntar till säsongen är över. Vad då tycker du att spelar du bra nu när jag spelar uselt? Ja, men då är det lika bra att göra det nu liksom så där. What difference would it make liksom om du gör mitt under säsongen om du ändå inte kan spela golf liksom.
Ja.
Men när man ser vad ett greppändring resulterar i liksom i alla positioner, du får helt andra så här, så det är en stor grej naturligtvis.
Ja, det är jättestort. Och jag kommer tänka på en historia. Det var en av de här amerikanska kvinnliga golfspelarna som kommer till någon pro och ville börja fejda bollen. Och det visade sig att hon hade en sån här enormt starkt grepp. Alltså vridit långt, långt, långt till höger med båda händerna. Och han frågade, vad fan är det där då? Farsan sa åt mig att göra så där. För att du är tjej, va? Du kommer ju aldrig orka vrida över. Alltså det var ju någon sån där dogm då. Att tjejer kan inte, orkar inte vrida över. Så då måste de ligga så och säga, jaha. Ja, det var jag inte nöjd med. Men han gav sig inte på greppet. Alltså, utan han sa så, han lärde henne hur hon istället skulle liksom ligga ännu mer toköppet. Alltså, åt höger med händerna i träffen där för att få till den fejden. Så de jobbade så istället. Så jag tror det är rätt klokt. Alltså, ger inte på det där. Alltså, hon har vuxit upp med det där. Hållet i klubban. Så, hur förvirrad kan man bli? Jo, man kan bli extra förvirrad om man ändrar just hur man håller i klubban.
Mm.
Mm, tror jag definitivt.
En sak som har förvånat mig alltid, det är när jag har känt på mina kompisars klubbor. Sådär, jag har provat någon järnfemma av någon sån där, liksom precis vad som helst. Sådär. Så i 9 fall av 10 så är greppen helt slut.
Ja, just det. Ja.
Och för, då tänker man sådär, ja, de har dåligt med pengar. De har inte råd med en hundring per grepp eller någonting sånt där. Och så kommenterar man, det var väldigt slitna grepp. Och det är nästan alltid... Så att säga, ja, liksom, den där grejen att ha bra grepp.
Ja,
För mig är en pina att spela med för torra och oklibbiga och anslitna grepp helt enkelt. Liksom, sådär. Det värsta jag vet. Och jag kan det nästan inte. Men, och sen men jag ser många som verkligen inte bryr sig.
Som jag inte förstår, förstår hur central den där grejen är. Det där är ju hur kontakten med klubban, det är ju där allting avgörs liksom.
Ja, för att om det är inte bra grepp, då måste du liksom hålla klubban hårdare. Och håller du klubban hårdare så får du ju ingen fart i klubbhuvudet. Det är på samma sätt som om du ska slå, om du spelar pingis och ska slå en backhand i pingis till exempel. Spänner du armen för att slå en backhand i pingis eller försöker du slappna av så mycket som möjligt? Du försöker slappna av. Ju mer du slappnar av desto hårdare kan du slå bollen. Liksom. Då fortare går handleden. Liksom, så enkelt är det ju. Likadant i golf. Att de stora musklerna, ben och mage och allt det där, fine, det får du vara hur spänd du vill, men i underarmar eller armarna helt enkelt, är de för spända så kan du inte får ingen svung i grejerna helt enkelt. Och det verkar sådär. Så det är veckans tips, byt grepp.
Ja, det är precis det. Här kommer tekniktipset av sig själv.
Mer eller mindre. Ja, det är faktiskt sant. Ja, men det är fascinerande hur sådär. Och jag tycker fortfarande att det är förvånansvärt billigt att byta grepp. Sådär, en hundring per klubba ungefär.
Nej, jag tror inte det ligger kvar på en hundring. Alltså.
Nej, okej. Okay. Det är 2 år sedan jag bytte.
Det har gått väldigt snabbt med kostnadsutvecklingen där.
Ja, okej.
Men vi var
då får man väl ha kvar sina torra grepp.
Ja, precis. Jag hade någon, vi var någonstans på... Vad fan, skit också, jag glömde tappa där bort det, men vi åkte förbi en golfklubb och sen så insåg vi att ja, men här säljer han grepp-pron och sen så ingick själva monteringen.
Just det, så är det hos oss.
Det är så jävla bra. Så sitter man, vi ska checka lunch här och så fick du får 2 klubbor här. Så när man kommer tillbaka så är de användbara. Liksom. Det tycker jag är skitsmart för att man kan sälja själva greppen eller man kan sälja greppen och sen sätter på dem för det kostar så här med extra. Då folk drar sig lite men de säger men det ingår. Mycket lättare. Ja, skitsmart av honom. Sålde mycket grepp den killen där. Vad fan var det nu? Tappade bort vilken bana. Ja, du vet nere vid Vättern tror jag.
Omberg?
Nej, skitsamma. Vi skippar det.
Nej, nu är det viktigt.
Fin liten stad förstås, alltså med slott och grejer.
Vastena,
där har du bra, tack.
Ja, den banan, den var mycket ruff. Jag åkte förbi där i somras. Det var väldigt mycket så här högruff. Det regnade så bra så att man tänkte så här, det här går ju inte. Men ja, det gick.
Ja, men det var väl mycket så. Askersund som inte ligger sig tok långt därifrån. Nej. De hade en månad där de inte kunde klippa banan överhuvudtaget. För att den var så vattensjuk. Ja, det kan ju inte vara särskilt nyttigt. Det växte väl inte gräset heller, men det kan inte så kul att spela. Jag tror inte de gjorde.
Nej.
Så pass låg det på där ett tag. Vissa, det regnar väl mer kring Vättern också.
Har vi pratat om det här med golfbollen förresten, att de ska dra ner hastigheten på den?
Vi gjorde det förra gången.
Ja, det gjorde vi kanske.
Ja. Och jag vet inte om det har dykt upp något ytterligare som är vettigt.
Nej, jag tänker på en sån här anledning, någonting som kommer bli jävligt kul om de inför det lite snabbt. Så där. En tävling som har, dels så är på Augusta då, så var de ju tvungna att förlänga par femman där. 13 va?
Ja, 13.
Jävla kostnad för att golfbollen går för långt. Eller för liksom, de fick ingen utmaning där helt enkelt. Fick de en bra drive så hade de en järnia kvar. Liksom. Det är ju värdelöst. Ja. Sådär. Och så nu kan de ju då teoretiskt sett kliva fram några meter och ändå få en schysst utmaning där. Det ska bli jäkligt spännande helt enkelt,
ja,
tycker jag.
Riktigt.
Om det blir någonting sådär. Men så tänkte jag på Rivieras 18:e. Det är också såhär liksom, ja, riktigt jävla svårt andra slag har det varit en gång i tiden sådär. Och de stod där med träfemmer och,
ja, verkligen.
Och det var ju mördande. Och så nu slår de med järnior.
Ja, på sin höjd. Alltså att,
ja, ja, alltså de är otroligt långt fram. Och det kan ju vara precis att man kommer över ett krön också på något sätt som gör att de sen rullar fram och allting sånt där. Så att det där ser jag fram emot, att om de nu spelar med de där bollarna, så att jag tror att folk kommer bli väldigt nyfikna på när de bollarna kommer ut och så här, nu är de nya lagliga bollarna för två år. Om två år så, där, så kommer man börja spela med dem tidigare, om man kan få tag i dem. Jag kommer göra det i alla fall.
Ja, just det. Ja.
För det vill man ju väl sådär. Men samtidigt så måste jag säga så här, att alla pratar om så här, nu liksom, vad kommer hända nu? Så här. Det där har vi ju hört förr. Alltså, dels där med skårorna, det snackar man om ett år. Och så var ett jävla liv. Och så, det pratade vi om förra gången. Sen kom jag på det. De hade ju även här med drivers fick inte vara hur stora som helst. Och det spelade ju ingen roll. Det var ingen som märkte något när de gick ner lite. Och så dels var den här trampolineffekten.
Absolut, ja.
Och det var ett jävla liv om den. Och sen så var det, nej, ni får inte ha den trampolinen. Och den där är inte laglig, den där golfklubban och sådär. Och sen så var, hade man lagliga driver. Eller så hade man, och ingen visste, ingen märkte någon skillnad överhuvudtaget. Så att grejen är att ingen har märkt någon skillnad i att det har blivit sämre.
Nej, och det har grejen med trampolineffekten var väl att de kom på något nytt istället som gjorde att trampolineffekten var liksom helt, bara, det var inte intressant. Nu slår vi längre på grund av någon annan materialutveckling och så.
Ja,
skårorna vet inte hur de gjort
kanske
med.
Kanske var istället för stålskaft. Jag vet inte.
Nej,
om det var det som gjorde det, men
ja. Nej, och sen är det ett jävla spinnande från ruffarna nu, på i alla fall bland proffsen i och för sig, det, där märker man ju lite att det påverkas, men och som du säger, inte heller så stor grej om någonting överhuvudtaget.
Nej, det är ingen snack om det.
Nej, utan
det är snack innan och sen så införs det och sen så är det ingen som kommenterar, utan då så går, spelar vi vidare här och så.
Ja. Det är rätt kul grej var ju det här med hakputters också. Broomsticks, de är tillbaka. De är, det blev ju ingen skillnad. För att man kanske formulerat regeln konstigt. Men hur ska man formulera den? Du får inte ha en broomstickputter, kan man inte skriva som regel. Vad är det för någonting? Så att, ja, nej. Schwarzer puttar ju så. Ja. Liksom. Ja. Det är väl nästan regeln nu att de puttar så liksom allihopa.
Ja. Och någonstans kan man ju säga att den får inte ankras i, med över och sådär. Och så sätter du handleden mot kroppen då istället. Så att den inte är ankrad, utan, men den är ju ankrad. Liksom.
Ja.
Men ja, jag vet inte. Det är ju så här, men det är ju nästan fusk. Eller det är ju fusk, eller liksom, fast det är inte olagligt.
Nej, men just, det här med bollen,
när, alltid när de tar fram sina, de där borde alla bara buva liksom sådär. Missa tjockis. Ja, men lite så. Sådär. Som i basket skulle man liksom stå där bakom och du vet, vifta med grejer sådär osportsligt.
Ja, för det var rätt kul när man sköt straffar, kommer man att spela boll.
Ja,
jävlar,
visst.
På läktaren liksom. Ja, visst. Buar ni, vad fan, se om jag bryr mig. Men, nej, men jag tänkte på med golfbollen. Jag hoppas verkligen att nu man, att man tar en diskussion och en fundering kring det här med längd på hålen. För att, okej. Den vanliga spelaren kanske förlorar lite. Det är inte särskilt mycket säkert. Men kan man inte då tänka sig att man liksom, det är ju bara att flytta tid. Vi har ju kanske utrymme på tid eller bygga någon tid till. Så att banorna blir lite kortare. Ja, fan, det kanske är en jävla bra grej för golfen överhuvudtaget. För att det ska vara kul liksom. Så att, det tycker jag är en bra fokus på det här med längd. Och sen så kan jag kan ju inte se hur man ska kunna stoppa de här människorna från att slå bara längre och längre och längre. Ja, utvecklingen bland proffsen är ju sjuk på något sätt. Och de kommer ju, det spelar ingen roll vad man gör med klubbor och bollar och grejer. De kommer ju kunna ändå, de hittar på något sätt att komma förbi det där.
Ja, det finns ju såna här grejer som när man säger så här, nej nu får fan vara nog liksom. Ja. Och det skulle, alltså du hade, och det hade ju lilla boll också, jag tänkte på regeländring så här. Ja. Den gick ju mycket, mycket längre också i vissa förhållanden i alla fall, vet jag så där. Mm. Men om någon jävel driver 17:e på Old Course.
Ja, just det. Ja.
Då är det liksom så här, nej nu har jag skit i det blåskåpet, nu är det inget kul längre. Så där. För de driver ju 18:e hur lätt som helst, de har ju spon där ibland till och med, jag har sett. Ja. Och kommer liksom med rätt förhållande och sådär. Så, ja, jag vet inte. Liksom det ska ju vara kul att kolla på golf. Man kan ju känna att de har en utmaning vad det gäller saker och ting och sådär. De har ju, alltså greenerna har ju blivit otroligt mycket snabbare under de senaste 50 åren, till exempel. Ja, men som vi pratade om Augusta till exempel, superondulerade greener har det ju alltid varit. Men det har ju varit förhållandevis trögt där tidigare, har man ju sett på gamla klipp och sådär. Så att de har ju gjort banan så otroligt mycket svårare. På det sättet. Och sen så, och där har de ju, jag vet inte om de har bara tur eller vad det är, men de har lyckats backa tillbaka saker och ting och sen så flyttat bunkrar och sådär. Men det är fortfarande jävligt kul att se den tävlingen helt enkelt. Och de verkar ha rätt typer av klubbor in och scorerna är inte löjligt låga. Så att de har lyckats där. Men just den där på banan på Riviera, där, alltså 18 där, där har de ju faktiskt inte, där är inget kul längre att kolla på det hålet faktiskt.
Nej, alltså, somliga hål kommer ju torska på det här. Så finns det ju 10:an på Riviera till exempel som är väldigt kort par 4 som inte alls på något sätt blir sönderskjutet. Så att, jag vet inte, man får ju ändå, man kan inte göra vad som helst för att förhindra att människorna, de blir bättre. Mm. Ja, så att, sen så är det klart, visst, vi kan ju skära ner, plantera jättemassa stora träd där på 18 och så att du måste göra si eller så, men det är ju lite kul att de blir samma bana, att man kan säga att det har hänt saker och ting sen Hogan och gänget då. Sen,
absolut. Ja, absolut.
Det tycker
jag. Ja. Har vi något annat? Nej.
Ja, säkert, men inte just idag va?
Nej, men det är kul att sitta och snacka lite tycker jag.
Ja. Nej, vi får ändå spara lite till nästa gång. Men det finns, ja, bra med tekniskt tips där. Jag får jag ladda på något till nästa gång.
Ja. Ja, det kommer väl en tillfällighet. Du, vi säger så hörs vi framåt och vi säger så. Vi hörs. Ha det bra.
Ja. Tja.